325, vad det innebär. Vi har också hört lite grann om kalvinismen och vad som hände 1600-talets strider. Alltså mellan de som menar på att kyrkan skulle ledas av påven eller kungen. Det finns alltså monument i Skottland där 22 000 män, kvinnor och barn varit mördade, slaktade på grund av att man hade olika uppfattningar. Sen då när vi kommer fram i historien då så kommer demokratin mera fram på ett sätt. Och man då tar upp om samfunden, eller samfunden kommer ju in då i historien. Jag har läst en del av Levi Petrus memoarer. Och jag hoppas att vi skulle kunna komma in riktigt så här på ämnet. Vad var det till exempel som LP ansåg vara problem med samfunden? Och vad var det som var kontra samfunden? Vi har fått väldigt fina ingångsvärden, eller ingångsinriktning på det här nu utav Leif. Men här har du och jag möjlighet att ta upp två saker som jag läste, som jag kommer ihåg nu. Jag har inte antecknat alltihopa, men LP var ju då orolig för, och han skrev ju inte orden, alltså samfunden var ju ett hinder för väckelse. Punkt slut. Det var det han skrev. Sen skrev han ju också att just det här med de fem tjänsterna i Efesierbrevet 4:11 kom ju då i skymundan, för att man hade då en samfundsledning istället som styrde. Så det var det som var de stora skillnaderna. Men jag vet ju då att när man läser hans memoarer så skriver han om skeenden. Och sen helt plötsligt så slänger han in ett litet guldkorn där. Vad det var han trodde på och stod på. Kommer några sådana här passus meningar då. Och sen fortsätter han om något annat som har hänt då liksom i historien eller vad han varit med om. Och så kommer en sån här grej. Det var det här jag stod på. Så han hela tiden sätter in i ett sammanhang, ett skeende, vad det var som gjorde att han trodde och praktiserade det, håller på att säga fyren i det här tillfället. Den finns på YouTube. Om ni slår på Lighthouse VS Worship så finns den i en lite modernare tappning då. Den är väldigt bra, brukar användas i ledarskapsutbildningar då. Och den är mycket talande. Men Light är på YouTube. Sök på Lighthouse på engelska alltså. VS. War VS, ja. Versa. Versa alltså. Och så, VS, bara VS. Och så mellanslag. Worship. Worship. Så hittar du den. Den är mycket talande.
Worship.
Worship, ja. Inte worship. Nu pratar vi om krig, förstår ni. War. W-A-R-C-S-H-I-P. Worship. Ja. Det är en ganska kaxig kommandant där på en båt. Det handlar om. Samfunden är ju oftast betecknade som en institution. Vi har motsvarande i Svenska kyrkan, kyrkoordningen. Det viktigaste för dem är inte vad som står i Bibeln. Det viktigaste för dem, det är vad kyrkoordningen säger. En präst, han kan inte bli kickad. Men om man bryter mot kyrkoordningen så blir han där. Och man har alltså fått in ett substitut av någonting annat som kommer in. Man säger att vi vill inte ha detta, om man ser faran i pingst att det ska bli ett samfund eller samfundsväsende som betyder egentligen partisinne. Jag personligen, om jag ska säga vad som finns i mitt hjärta i den här frågan. Jag tycker att det här är den största pudeln jag någonsin har varit med om i våran rörelses historia. hur man kunde bilda samfund. Jag upplever inte att man har teologiskt sett eller gått i grunden och kan förklara till denna vändningen. Det är för mig obegripligt egentligen. Jag respekterar och älskar mina bröder. Men jag märker som Nils Olof och så här att det är lätt att man blir lite marginaliserad bara för att du står på en, alltså har en uppfattning. Men det är inte jag, det är inte min personliga som jag inte kommit på den här själv. Det är inte det. Jag vill gärna att du delar med dig också. Vad är faran med samfund? Vad är det som kännetecknar samfundsväsendet? Vad är det som kännetecknar en fri församling? För att det är viktigt att vi tar upp den fria församlingen idag. Men vi kan ju inte låta bli att komma in på detta. Som du var inne på lite grann också om bibeltro och bibelsyn. Kom in i det ämnet också. Det liksom går in i flera andra områden. Men försök att hålla till den fria församlingen. Men får gärna peka på vad den fria församlingen inte är naturligtvis. Nu är det Ulrik som viftar. Varsågod Ulrik.
Jag personligen är väldigt glad över den här dagen. Jag kan säga att min fru är också glad för den här dagen. Själv kunde hon inte vara med. Vi har precis flyttat och det står kartonger liksom överallt. Och köket där är det en massa kartonger där man ska försöka hitta åt grejer och saker och ting och sådär. Men lite intressant är att, för vi har ju gått genom en resa, vi har varit 22 år i Vällingby. Och när vi hade jobbat i 15 år, vi kom till en förortsförsamling som det blev 40 stycken ungefär på mötena där vi kom där på söndagskvällarna. Då började på en 25% vakans och en snittålder på 70 år. Det vet du ju Leif för det var. Man gör inte mycket. Det fanns ett söndagkvällsmöte, ett bönemöte om man så säger. Och när vi hade jobbat i 15 år så ville de bli av med en. För man var emot det som bestämdes uppifrån. Och då hade vi, om man så säger, vi hade på måndagen. Då ska ni veta, jag jobbade halvtid då i församlingen. Måndagarna hade vi dropp in bön. Vi hade LP-möte på kvällen. LP-vännerna var varannan vecka på Hässelbygårds torg. Vid tisdagarna hade vi hemmöte. Torsdagarna hade vi Royal Rangers. Fredag hade vi småbarnsmusik. För 0-3-åringarna sen. För 3-5-åringarna musiklek. Sen hade vi barnkör på kvällen. Sen på söndagarna så hade vi möten klockan 18 med inriktning mot den här minstusången och så predikan. Men för att nå de här barnfamiljerna så hade vi börjat med att vi först hade en fest för alla åldrar en gång i månaden. Och då hade vi 35-55 pers snitt med kanske 60-70% utomstående. Sen byggde vi vidare så vi hade en helg till i månaden då vi hade en temahelg. Istället för att vi körde lördag kväll, söndag kväll, så gjorde vi så här att vi hade söndag eftermiddag klockan 15 och söndag kväll klockan 18. Och klockan 15 hade vi då söndagsskola parallellt som min fru höll i. Men för att komma ett steg vidare i den här processen så hade vi den, så gjorde vi så att vi hade en lovsångsgudstjänst den tredje söndagen med en predikan och söndagsskola. Och min fru sa, nu orkar jag inte mer. Ja, sa jag, men jag tar ansvar för söndagsskolan. Så kunde jag, hade jag ingen annan som var där, så hade jag själv söndagsskolan. Så jag inledde, hälsa välkommen, sen gick jag iväg med barnen. Och så hade jag söndagsskola och så kom jag tillbaka och så sen avslutade jag mötet. Och det hade jag på en halvtid. Alltså sista året, då vi hade 46 som hade valt västerort. Vi döpte 6 stycken. Vi hälsade totalt 11 välkomna. Jag tycker det var en ganska bra. Men då kom det som ett brev på posten och så ville de bli av med mig. Och då kom frågan, hur gör vi? Och då kom detta att det var en procedur där varken stadgar, bibel eller någonting gällde, utan det var makt och kontroll. Och de som är vana hur man hanterar sånt där, de är duktiga på att manipulera ut folk. Och det gjorde att till slut så som familj orkar vi inte, och då så bestämde jag mig för att nu slutar jag. Och då hade jag faktiskt tänkt sluta med det här med arbete i Guds rike och sådär. Därför jag visste att det har ingenting med människors frälsning att göra. Utan det är makt och kontroll som gäller. Ni ska veta att då vi gjorde ett utskick till barnfamiljer så hade vi 450 barnfamiljer, 90% utomstående som vi skickade till. Och så visste vi att allt detta skulle läggas ner. Och det har vi fått se. De har inte gjort någonting åt det. Men ska man säga att vi fick ett möte med Gud, eller Gud talade till oss, och så startade vi en församling. Och sen den resan så blev vi väldigt isolerade. Pingst ville inte ha med oss att göra. Philadelphia förbjöd folk att gå på våra möten. Philadelphia till och med ringde upp folk som skulle komma och predika, och de kunde få utskällning och så här. Liksom köra det här som ryssarna gjorde i Karl den 12:e var där i Ryssland. Den brända markens taktik. Så ni kan förstå att vi är väldigt glada för en sån här gemenskap där man kan känna att det finns någonting. Och i den här processen så fanns det någonting som växte fram hos mig. För när jag började Philadelphia så sa han som var vice ordförande i gruppen där jag jobbade att Philadelphia är en koncern. Så det är efter en koncerns modell som man styr. Och jag tänkte inte så mycket på det där i början. Men allt eftersom åren gick så börjar man att fundera över det. Och nu vet i koncern, så var fattas besluten och var är uppenbarelsen? Visst är det koncernledningen. Och allt det som hamnar utanför koncernledningen, det är ett hot och allt sådär. Så därför kan bara Gud uppenbara sig i koncernledningen. Och det här har att göra med det här med samfund. Jag skulle vilja läsa ett bibelord ta fram en grej här. Vi har hört mycket bibelord här, men jag hoppas att vi kan stå ut med från Efeserbrevet, det första kapitlet. Hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Titta var makten finns. Den finns i oss som tror. När han får ha oss, då finns det makten. Nu ska vi läsa vidare. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Så säger han. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på högra sidan i himmelen. Över alla furstar, överväldigheter och makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara den här tidsåldern, utan också i vad då? Den kommande tidsåldern. Allt lade hans under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Min fråga är, när han gav Jesus åt församlingen, han som är herre över alla härskare och vakter och allt det här, gav han den till församlingen, till en hand, för att vara och tjäna alla? Eller en fot för att vara springpojke åt alla? Eller vad gav han Jesus åt församlingen till att vara? Vad gav han den till? Vad var det? Var det inte ett huvud? Och det här tror jag är en kärnfråga. För hur ofta är det inte man ska ha Jesus som en springpojke? Och därför att jag har gått igenom den här processen och som man har stått i, och det, så har jag ju funderat över det här. För om han är huvudet i församlingen, där så har han ju en direkt kontakt med varje län. Det som ni har varit inne på, eller hur? Där han kan tala till var och en. Men det här får ju inte fungera när det är koncernteologi. För att om Gud börjar tala till människor, vad händer då? Då blir de ju en fiende till det som koncernen har bestämt. Och då klipper du det här som man talar om, det allmänna prästadömet. Att det personliga initiativet dör. I det här att man bygger en maktstruktur, det här som man talar om, det här att man gör så det finns en topp där, så får du de här karriäristerna som får utrymme, som vill uppåt. Och vad har de i hjärtat och sinnet? Är det att Guds rike ska få utbredas? Är det att människor ska komma till tro och bli frälsta? Eller är det sin egen position? Och de här karriäristerna, när de kommer in, så inte är det de som är församlingsbyggare. Jag har själv den uppfattningen att egentligen när man går in i en stor församling, kanske som Philadelphia, Göteborg och sånt där, jag tror att det har varit bra att man först har varit med och planterat och startat en församling. Så man vet hur det är att börja från grunden. För hur lätt är det inte att fördärva ett arv? När man har det här med en maktstruktur, för att komma uppåt, för att passa in där, så måste man ju lära sig att blöta fingrar och höja upp det. För att känna in vad då? Är det vad Guds ande säger? Nej, det är vad som är gångbart i koncernen. Och då kommer min fråga. Tror det är de som Guds ande är på jakt efter? De som har lärt sig att lyfta fingret och plocka in. Var går vinden för att passa in? Och är det inte de här människorna som har lärt sig att sätta upp fingret? Är det inte de som börjar och ska anpassa sig till medievinden och allt det som finns runt omkring? Och blir man då de här fyrbåkarna som Bibeln talar om, som Leif talar om? Jag tror inte det. När vi har att göra med det här med makt, så är det ju tyvärr så att makt korrumperar förr eller senare. Jag måste säga att jag blev tagen när jag läste i Dagen av då Daniel Gran hade, om han hade översatt eller om han hade intervjuat den här mannen som var gärna bakom Watergate-skandalen. Jag vet inte om ni läste den där artikeln. För han blev ju kristen när han hamnade i fängelse och sådär. Och sen berättar han. Jag kom till Vita huset med en enda passion. Det var att tjäna mitt folk. Mitt land. Men, säger han, makt korrumperar folk förr eller senare. Och se hur det gick för mig. Ska vi tro att i Guds rike att det är annorlunda? Jag tror inte det. Det andra som har ett problem när det gäller det här med när man har Jesus som huvud i församlingen. När vi bygger någonting som kommer över församlingen. Vem är vuxen nog att vara större än Jesus? Jag är det inte. Och när man tittar på det här och man säger Jesus är huvud i församlingen, innebär det att församlingarna ska vara isolerade? Nej, det tror inte jag på. Men vad är det som gör att man hör ihop? Jo, men är det inte det att vi har ett blodsband? Vi är renade genom Jesu blod. Vi är fylld med samma ande. Och när anden flödar så blir det det här som du talar om. Det här att man har ett nätverk som flödar igenom och berikar varandra. Och det är därför som jag tror det är så viktigt att vi återvänder till grunden, till skriften. För det som tyvärr händer. När man hamnar, som flera har uttryckt det, att man hamnar lite utanför. Det är ju det att makten, den har ju sitt eget liv. Den fortsätter att röra på sig. Jag tror inte personligen att pingst kommer att gå tillbaka till det var förr. Vi kan komma och ha hur många konferenser och allt det vi vill. Därför att makten i sig lever sitt eget liv och fortsätter. Men det vi kan göra, det är ju att vi kan ha ett eget nätverk, eller vad man ska vilja kalla det. Där vi som upplever att vi vill vara fria, att vi fortsätter att ha kontakt med varandra. Och det som är ju det att om vi har kontakt med varandra, så troligtvis så kommer det att bli fler som vill vara med. Det tror jag. Så finns det också samtidigt ett alternativ som man inte hamnar i ett ökenland. För när vi, det här är ju 7 år sedan när vi hamnade i den här situationen som vi gjorde. Så har det inte varit för alla de kontakter som jag har haft. Genom åren. Som man sen kunde vända tillbaka till olika människor. Där man har kunnat ventilera saker och ting. Man har haft människor som har ställt upp och kommit. Även om det har kostat dem. Det vet jag. Som har varit med och stöttat. För hur, det som är. När man startar nytt. Så behöver man stöttning. Och då behövs det finnas ett sammanhang där man kan finnas med. Och jag tror personligen, det här som du nu säger, det här att det kommer att bli mer av det här småförsamlingar. Och det tror jag växer fram. Men kommer de att vilja connecta till pingst? Eller till samfund? Platsar de in där? För det första så måste de ju vara bara 25 eller 50 medlemmar för att räknas som en församling. Man måste ha en äldstekår och så vidare. Och i mindre grupper, man kanske inte har allt det här. Och då är man ut. Då är man redan på sidan. Man tänker bara stort. Men när pingst växte fram, och det var ni inne på här. Så du började ju i små grupper och så växte de med tiden. Det var människor drivna av Guds ande. eldsjälar. Och det som behövs i Sverige idag, det är eldsjälar som står år efter år på samma ställe, kämpa vidare, jobba vidare, och det får fortsätta att växa. Men är det inte de som oftast kastas ut idag, därför de kanske upplevs obekväm? En sak som då det gäller det här med pingst och det. Hur ofta är det inte det att om man inte är med på samlingarna så är det lite grann av det här, och då är man emot? Känner ni igen det? Hade Jesus den uppfattningen? Jag har tänkt på det här med Jesus, hur generös han var när lärjungarna hade hindrat den man som drev ut onda andar i Jesu namn. För han följer ju inte oss, sa de ju. Och då säger Jesus, om han inte är emot oss, då är han för oss. Men hur ofta är inte vi resonerar om inte han är för oss? Så är han emot. Är det att när jag ger mig till makten, ger mig in i ett sammanhang för att stå för det, så måste jag börja att tumma på sanningen, på min egen tro. Och börjar jag göra det på ett ställe, så kommer det till nästa fråga, det att bli nästa ställe och nästa ställe. Och med tiden så leder det mig längre och längre bort ifrån det som är rätt. Och det är väl det som gör att kristna ledare till slut kan till och med stå och ljuga.
Amen.
Och där får vi vakta våra hjärtan och sinnen. Vi ska inte kompromissa med sanningen.
Amen. Tack för det, Ulrik. Försöka vara lite koncentrerad på det här med den fria kristna församlingen, vad den är och inte är. Det är bra med exempel på vad som händer nu, och det är viktigt att vi tar fram det. Jag hade lite problem med det här med trosamfund. Ni vet vad trosamfund är för någonting, va? Vad är trosamfund? Nej, det var ingen som visste det. Ni sa ju det. Vem var det som sa, var det du Nils-Olof? Nej. Alltså trosamfund, som jag har uppfattat det. Jag har pratat med Karin Granberg, som är då chefsjurist på Kammarkollegiet. Är ju alltså enligt den nya lagen egentligen en registrering hos Kammarkollegiet. Man kan säga så att vi har fått en egen juridisk person. Det är det det egentligen är. Men frågan är ju då vad du lägger i det här med, alltså du har trosamfund och sen har du då den organiserade delen. Det vi kallar det då för rådslaget eller föreningen för Pingst FFS eller en samfundsstyrelse om vi jämför med de andra samfunden. Eller Pingststyrelse. Det är viktigt att vi särskiljer detta med trosamfund och samfund. Därför att vi i Pingst har levt med att vara betraktade som ett trosamfund utifrån vad lagen och staten ser sedan 1993. Men ingen som har sagt det. Kommer inte från Pingstledningen något sätt. Vårat brev som jag och Leif har skickat har vi egentligen inte fått något svar på. Utan de har ju lyssnat, men det händer inget svar, ingenting att man går ut och talar om, utan man hade uppe det här på rådslaget. Då är det så här, ni vet ju att det finns några som kallar sig för KPI-misterna som blev registrerade som trossamfund. Vet ni varför de blev det? Ja, men vad har det? Alltså det är de här som kopierar, ni vet, filmer och sånt där, va? Vad har det med religion att göra? Var det många som tyckte, eller kristen tro eller något annat då, som har med tro att göra. Det har det egentligen inte. Men När de skrev lagen så kunde de inte definiera egentligen vad trosamfund är. Utan det gjorde man nu, 2000. Ett trosamfund är de som anordnar gudstjänst. Så alla som anordnar gudstjänst uppfyller kravet att vara trosamfund utifrån lagens mening. Därför att de som skrev lagen menar så här att vi kan ju inte som staten gå in och så här. Nu ska vi se om man kommer in i modellen här. Liksom så här, ja, om man passar in. Nej, det här sticker ut lite för mycket. Han kan inte vara trosamfund då. Nej. Den sitsen vill inte staten hamna i. Utan staten sa så här. Det är beroende på hur ni själv uppfattar er att vara. Så de behövde bara skriva in, vi är ett trosamfund, kopieministerna. Och så skicka in det till kammarkollegiet. För hur skulle de kunna motbevisa att de inte var det? Ja, så är det. Så vi har levt på en lag från 1993. När det gäller då vigselrätten och vigselbehörigheten. Där staten jämför oss med alla andra trosamfund. Utifrån lagens sätt. Vad staten ser. Och det har ju gått väldigt bra. Ända tills man ville starta ett nytt trosamfund. Och då fick de problem. De kanske inte hade problem innan jag och Leif skrev det här brevet, men sen fick de problem. För vi pratade ju naturligtvis med den här Karin Granberg som är deras jurist i frågan. Och jag ställde ett antal frågor. Och då visade det sig, när jag pratade nu med Karin Granberg i somras här. Hur är det, Karin? Har ni synpunkter på vigselnämnden? Nej. Så de står i samma ställning som alla andra trossamfund gör? Ja, sa hon. Problemet är att vigselrätten ligger där. Det nya samfundet som bildades har inte den vigselrätten. Så de vill ju komma åt den här vigselrätten naturligtvis. Den som vi alla har, eller har haft. Fortfarande så har man inte tagit ifrån mig vigselrätten eller här i församlingen. Jag har inte fått något brev än. För jag har ju sagt så här att det är viktigt att man prövar detta även till kammarkollegiet. Men de vill ju naturligtvis ha vigselrätten i nya trossamfundet. Och då blir det den här frågan om samfund. Måste vi bilda ett samfund för att behålla vigselrätten? Så på den frågan är entydigt nej. Man håller på att förstöra någonting som faktiskt är unikt. Stämmer det med att vi inte skulle kunna fortsätta med vigselnämnden för att det finns någonting i lagen som hindrar? Nej, vi gör inte det. Då kommer du in på den här tanken. Men varför måste vi då bilda en styrelse eller en styrelse? Och sen har vi rådslaget i den här tiden. För det är det som är samfundet. Att någon annan som kommer ovanifrån och säger så här. Ni får inte vara med längre i LP-RIS. Eller du får inte behålla din vigselrätt. Ja, men makten här kommer ju då inte från församlingarna. Då har man alltså tagit in någonting som tillhör den politiska världen. För det är ett politiskt system som man har infört nu genom att bilda samfund, alltså den organisatoriska modell som man då har genomfört. Och då kan man fråga sig, är det det vi vill ha in i församlingarna? Jag vill det inte. Jag har suttit i kommun, landsting, kyrkan till och med, försvarsmakten i olika förtroendeuppdrag. Jag har sett hur det här politiska systemet fungerar. Är det därifrån vi ska hämta vår mönsterbild? Jag bara frågar. Det är det som gör mig lite orolig. Man säger att ja, det finns ju faror med allting. Ja visst. Men här har man ju tagit ett tydligt steg åt det hållet. Och man står ju då fast då som en annan envis fyr i den här biten egentligen på ett sätt då. Vad skulle jag säga nu? Jag hoppas att du får ut någonting av det här idag. Jag har fått ut otroligt mycket. Men är det någon mer nu som vill ta upp detta? Ja. Samuel. Varsågod. Det är ju skönt att vi ska äta här om 13 minuter, Samuel. Så då vet vi ungefär vad vi kan förhålla oss till. Du kan få fortsätta sen efteråt.
För det första, kära systrar och bröder. Varmt tack för att ni lät mig på nytt igen uppleva det som var pingströrelsens signum när jag på 60-talet som nybörjarevangelist i Norrland fick åka med min minibuss som jag fått som svar på bön att kunna samla ungdomar från gator och torg. Nu fick jag samla predikanter från öster till väster. Började vid 7-8 tiden på morgonen, kom fram till dagens bönedag klockan 11 kanske. Fortsatte till sent på kvällen och en del predikanter, Egon Sandström och övriga, ville knappt lämna bussen för debatten var så het. Det var det man hade gett sitt liv över. Och när vi väl samlades till bönedagar så var vi inte rädda för någon överstyrelse och för att våra uttalanden inte stämde med en viss nomenklatur, utan man hade en känsla av att det var ärliga bröder som hade gett sitt liv och som inte ville någonting annat än att höra vad Herren i sitt ord sa och den helige ande. Och det gjorde ju det att man som ung blev förälskad i den här rörelsen och kände sig själsfrände med de som en gång frågade ecklesiastikministern vad beror det på att en teologiskt obildad, det här säger jag fast jag själv har läst någon teologi under åren, att en teologiskt obildade Levi Petrus, om vilken det stod i flyttningsintyget när han kom till Stockholm, han är okristen, han var nämligen inte döpt enligt Svenska kyrkans ledning, han samlar 2-3 tusen i kyrkan och lika många utanför. Men de teologiskt utbildade prästerna i Stockholms kyrkor, de står för tomma lokaler. Josa ecklesiastikministern, som kanske hade något av överste prästens smörjelse enligt Johannes evangeliet, där det står att det här sa han inte av sig själv utan för att han var överste präst för det året. Jag vet inte om det fanns någon ecklesiastikministeriell smörjelse, men han sa så här: det måste bero på att där det friska källsprången väller fram, där samlas de törstiga hjortarna. Och hörni, vi har upplevt lite grann utav torka. Vi har inte riktigt vetat om man ska säga halleluja. Det kanske är någon som tittar på en i så fall. Och om det man har sagt inte faller i god jord eller stoppar kallelse framöver. Men jag känner att här andas man frisk luft igen. Här väller de friska källsprången fram. Halleluja. Och jag tycker också att det är viktigt med vissa markörer här. För när vi nämligen kommer i clinch mellan samfundstänkandet och den heliga andes eld i våra hjärtan, så kan man undra: Gud, har jag kommit ur din plan med mitt liv? Vad har jag gjort för fel nu? Och det gick ju så bra förut, karriären fullbordades och alla lovade. Men nu då, nu är det varken ena eller andra som fungerar längre. Har jag kommit ur nåden? Och då är det viktigt att vi får såna här perspektivmarkörer. Låt mig säga bara en kommentar, någon talade här om att vara fria. Vet ni vad Levi Petrus sa? Han sa så här: bröder, vad ni gör, skaffa er ett yrke vid sidan om så ni slipper och sälja er till äldstekårer och församlingar och rörelser som inte följer Guds ord. Vad var det som var viktigast? Det var att vi följde Guds ord, halleluja. Ja, det står i säkerhet att vart anden gick, dit gingo ni, halleluja. Och det står i Uppenbarelseboken att antitypiska, utan säger professor Hjalmar Sundén att det är en... Hur många minuter har jag pratat? Ja, min står på 12 här. Men det borde kanske ha stannat. 2 står på mina. Då säger Hjalmar Sundén så här: det är varje väckelserörelses dilemma att man utvecklar en habitus, latinets ord för form eller norm, efter vilken alla måste tala, tänka, handla, klä sig. Och vi kunde tillägga klippa sig, det var ju så på. Men om någon avviker från den normen och vågar vara annorlunda, så tenderar han att utstötas ur rörelsen så som dess hackkyckling och svarta får, fastän han egentligen är den som just genom sitt sätt att vara annorlunda innehåller fröet till rörelsens förnyelse. Här sitter många förnyande element. Pris för Gud. Luther, han hade en tes när han bedömde skriftens olika böcker eller andra saker. Was Christum treibt? Vad driver Kristus? Och jag skulle vilja sätta den slagrutan på det ni håller på med. Vilka fantastiska rapporter från Vällingby om hur mycket folk ni samlade. Vi måste kunna ställa den frågan. Vad driver Guds rike? Vilken lösning leder till att vi kan fullgöra vårt viktigaste uppdrag att vinna världen för Gud? Allt annat, hur mycket stämplar den har han godkänt, är underkänt.
Amen.
Tack för det, Sommar. Jag hade en känsla av att han som evangelist kommer in på det här ämnet. Alltså, en del evangelister kan ju tycka, vad är det vansinnigt att hålla på att dividera samfund eller inte samfund? Vi måste ju vinna världen för Kristus, det är ju det som är det viktigaste. Men det hör ihop, det gör ju det. Det hör ihop. Någon gång måste vi ta tag i den här frågan riktigt ordentligt.